God dag allihopa, välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 11 av den otroligt fantastiska podcasten som är din favoritpodcast, nämligen Inte en singel. Jag sitter här som vanligt med min evige co-host Anders Hesselbom, hej!
Hej Henrik Andersson, jättekul att vara tillbaks. Du, vi tänkte på det förut, vet folk vad vi gör och varför?
Du menar vad själva podcasten går ut på? Ja, jag tänker så här att vi är ju 11, det här är ju 11:e avsnittet. Mm. Men samtidigt så finns det ju folk som, man måste ju börja lyssna någonstans. Så då kanske man tar det senaste avsnittet, så bara avsnitt 11. Ja, undrar vad det här är för någonting. Och sen så börjar vi liksom bara prata, så då kanske man blir lite avtänd. Mm. Det är inte så bra.
Nej, det är inte bra.
Nej, det är inte bra. Så då kan vi ju förklara att själva programmet går ut på följande. Vi väljer alltså ett album varje vecka. Och på det albumet så finns det en eller flera kända singlar. Sen lyssnar vi på låtarna på albumet som inte valdes ut till singlar. Mm. Och sen så lyssnar vi på, finns det några riktigt bra låtar här som ligger undan gömda bland icke-singlarna? Och låtarna som valdes som singlar, var de verkligen de bästa låtarna på albumet? Var det verkligen de bästa singelvalen? Och sen så ger vi lite ett utlåtande om vilka låtar borde ha varit singel.
Och det ni får ut av att lyssna på det här, det är ju dels att ni blir påmind om den musiken som kommersiell radio har glömt bort. Och dessutom så får ni ju höra vad finns mer på den här kända låtens skiva. Och det brukar vara LP-skivor, men den här albumet som du har valt den här gången är en CD. Och det är lite intressant, du ska få presentera den alldeles strax, men jag noterade alltså att det här...
Jag har ju den på LP.
Ja, du har den på LP.
Jag tror jag har 2 eller 3 exemplar, för jag har spelat sönder den.
LP-skivan är från 1984. CD-skivan som vi har lyssnat är från 1994 och är identisk med LP:n så när som på att 1. Den har ju ingen A och B-sida. 2. Den har ytterligare 2 låtar på sig som är långa mixar av 2 andra låtar som är på skivan. Och eftersom båda de originallåtarna släpptes på singel, så tänkte jag att vi lyssnar ändå på vad som skiljer dem ifrån LP-versionen utav den. Så nu får du jättegärna presentera albumet vi ska lyssna på.
Den här veckan ska vi lyssna på en av mina favoritskivor av all time och det är Dead or Alive's debutalbum Youthquake. Som du sa, 1984, jag var 10 år gammal. De här var ju med i tidningen OK. Deras videos var något av det första som jag såg på kabel-tv. Det var innan kabel-tvn hade kommit till vårt område och då kunde man gå till Televerkets butik. Och sen så hade de några tv-apparater där de körde kabel-tv-kanaler. Och det var Sky Channel och det var si och det var så. Och så fanns det en musikkanal som hette Music Box. Det här var före MTV hade startat i Europa. Det var en kanal som hette Music Box. Och en gång var vi inne där och så körde de en video med Dead or Alive. Och då satt vi där och bara, wow, ja. Musikvideos.
Och det, är intressant.
Det var en sån tid. Man kunde verkligen snöa in på någonting som man egentligen visste väldigt lite om. Och så varje litet fakta eller någonting man kunde läsa i en tidning eller en bild man såg eller någonting, så var det liksom, wow, nu får jag veta något mer om den här gruppen. Men någonting jag inte visste om Dead or Alive då, som jag vet om Dead or Alive nu, det är att det fanns någonting som hette gay disco. Mm. Och man kunde vara gay. Det var ju någonting som 10-åriga Henrik inte hade några direkta insikter om på den tiden. Och det var ju mycket spännande faktiskt, för att jag tyckte att han klädde sig väldigt häftigt, den här killen. Och vi har ju pratat tidigare om det här med Judas Priest och Rob Halfords läderkläder. Och det var väldigt många som inte riktigt drog den här gay-parallellen. Nej. Utan det var istället en heavy metal-sätt att klä sig.
Alltså, jag känner ju inte till det här bandet överhuvudtaget. Annat än att You Spin Me Round var en singel som, och jag menar, videon såg man ju många gånger. Och sen så kom det ju någonting senare som hette There's Something in My House, har ingenting med den här skivan att göra. Det fanns någonting tidigare, någon coverlåt de hade gjort, var en jäkligt snygg video. Men
vi nämnde ju faktiskt dem i vår tidigare podcast Stulet Gods, för jag hade ju en fråga där. Och jag frågade ju lyssnarna ifall det fanns någon grupp som hade blivit kända med en cover på en känd låt och sedan kunnat fortsätta ha en karriär på det. Och det är ju Dead or Alive som öppnade hela sin karriär med en cover på That's the way I like it. Av Kool & The Gang är det väl.
Och nu har jag alltså lyssnat igenom den här skivan första gången inför den här podcasten. Jag har aldrig lyssnat på den här skivan förr. Kanske för att det ligger lite grann för långt ifrån. Och därför så tycker jag att det är intressant att du säger att det här är en av dina favoritskivor all time. Det hade jag inte trott. Inte för att skivan är skitdålig.
Nej, jag vet inte.
Utan för att det ligger så jäkla långt borta ifrån liksom... Ja, du förstår vad jag menar.
Mm. Men de var ju på trackslistan. De hade ju You Spin Me Round, In Too Deep, Lover Come Back To Me. De var ju ändå... De var ju inte i topp kanske på trackslistan, men de spelades ju. Och det var ju där jag hörde dem. Och liksom, jag vet inte, jag gillade soundet. Jag gillade hans karaktäristiska sätt att sjunga på. Och sen är det förstås hela skivan producerad av Stock Aitken Waterman. Och då vet man ju att okej, då är det liksom lägsta nivån är... Och det, i alla fall för 1984.
Och jag kan ju säga att det hörs. Som sagt, det, från den här skivan så var You Spin Me Round det enda jag hade hört förr. Men Stock Aitken & Waterman, de kör ju stenhårt med 16-delarna. De smattrar på liksom. Och det spelar ingen roll vilken artist de producerar. De smattrar på 16-delar, det är deras grej.
Albumet innehåller ju då, originalalbumet innehåller 10 låtar. Men sen så var det då, som du sa, bonusspår på CD-skivan. Men det kommer vi till sen. Tittar man då på låtlistan för albumet så är det ju då 9 stycken spår på LP-skivan som den är från början. Och sen på CD:n så har man då, som du sa, lagt till 2 stycken extra mixar. Vi kommer att prata om dem. Men om vi håller oss till original-9:an så att säga, då har du 4 singlar. Av 9 låtar möjliga. Hela albumet börjar med den mest kända singeln antar jag då. Och det är ju You Spin Me Round Like a Record. Och den låter så här. Och det är ju Stock Aitken Waterman så det bara sprutar om det. Det är deluxe. Den sen, är klockren, den är toppen.
Ja, och du kan ju inte leva i ett västland utan att ha hört den här radion. Jag kommer ihåg när vi pratade om Yes, att alla har hört Owner of a Lonely Heart och nästan ingen har hört någonting annat. Den här är ju farligt nära att kommersiell radio lite grann har reducerat ner Dead or Alive till den här låten.
Jo, men det, så är det ju. Och sen var det ju också så att efter det här albumet så gick det ju lite si så där för dem. Som du nämnde, den där There's Something in My House var en låt som kom efteråt. Ingen nämnvärd hit. De släppte ändå en hel del singlar, de släppte flera album och sen opererade ju liksom sångaren sönder sig i ansiktet totalt fast han var någon slags ikon under ganska lång tid. Jag tror att han är död.
Ja, han är död. Och det var tragiskt att se hur han såg ut under de sista åren därför att han har inte åldrats med värdighet, vilket tyvärr är fallet med många som tar i med skönhetsoperationer alldeles för mycket. Han hade inte behövt göra det från början, den här killen. Mm.
Nej, men det är ju lite sådär. Vissa tar ju inte det här med kändisskap särskilt bra. Nej. och slåss med näbbar och klor för att hålla fast vid det lilla de kanske kan få. Och tror att skönhetsoperationer är vägen ut och sen helt plötsligt så står man där bara.
Många tragiska fall.
Men vi ska försöka hålla oss till att prata om den här skivan och inte den tragiska fortsättningen. Den mindre tragiska fortsättningen på albumet, i alla fall spår nummer 2, som heter I Wanna Be A Toy. Och som vuxen så förstår jag precis vad den låten handlar om. Men 10-åriga Henrik tänkte så här att ja, men det var väl en konstig liten titel. Och den låten låter lite så här.
Jag tycker det är så kul att prata om det här eftersom jag inte inlyssnat, men den här var ganska lätt att ta till sig av den här skivan. Och jag kan ju säga att I Wanna Be A Toy, den sliter ju väldigt hårt med att inte vara Blue Monday i kompet. Men generellt sett, jag tycker att både första låten som vi inte pratar så mycket om eftersom det var en singel och den här sätter lite grann standarden i soundet. Och jag är ju lite intresserad av musikproduktion, jag är inte särskilt duktig på det men jag tycker det är spännande. 84 var ju lite grann ett brytdatum, att nu hade vi liksom kassa digitala syntar, men vi hade väldigt bra analoga syntar. Och det här är ju ytterligare en skiva som blandar och ger. på några ställen under resan resans gång, vi kan ju återkomma till det, så får vi höra fantastiska analoga grejer. Men det digitala låter jäkligt kantigt, om jag ska vara ärlig.
Här har du ju en riktigt kraftig digital bas. Den hörs ju liksom hur, att den är lite kantigare och sådär. Det bidrar till soundet, men samtidigt har den där samplade orkesterhitten och basgången är dum. Det är liksom oktav.
Ja, det man gjorde i ProTracker på Amiga liksom.
Ja, men det som gör att liksom det här höjer sig över, vad ska man säga, Stock Aiken Waterman grundkompet är ju sången. Han har ju liksom, han skäms inte en sekund, utan han tar i för allt han har och halvopera. Och alltså det är där det sitter för mig. Ja, det är ju så.
På någon låt så kliver han ju ut ifrån det där och gör lite gärna skönsång. Vi kan ju komma till det när vi hittar den, men generellt sett så är han ju ganska så, ja, precis, lite teatral, lite operainspirerad när han sjunger. Och jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. Det passar på vissa låtar. Och sen vill jag också ge honom att, förutom att han på vissa ställen under skivans gång missar tonen en aning, så är han väldigt bra på att sjunga. Och jag kan tänka mig att det här med att man inte sätter tonen perfekt, jag säger inte det negativt, jag säger det snarare som någonting positivt, ett bevis på att det var på riktigt.
Entusiasmen går ju inte att ta fel på. Om man
och inte bara i att sjunga, utan även att dansa.
Ja, jo, absolut. Och de hade ju väldigt stiliga kläder och i sina stiliga videos så där.
Hade han inte lappen över ögat under en period också?
Han hade lapp över ögat ett tag där i alla fall. Det tror jag var bara en designgrej också, så en stilgrej. Ja. Vi går vidare till låt 3, som inte heller den var en singel, och den hette DJ Hit That Button.
Jag kan ju redan börja ha åsikter om ordningen, för jag tyckte den här låten var mycket bättre än tvåan. Jag har sagt det här förr om undrar om det var Scotch jag sa någonting liknande om. Jag tycker att tvåan var svag, men att de räddar upp det i trean. Och jag tänkte, man vill ju gå ut starkt och så vill man ju kanske dala istället för att gå ut starkt och sen göra en mellanspår och sen gå ut starkt igen. Jag tycker ordningen är konstig, för det här är helt klart en starkare låt än I Wanna Be a Toy.
Jag kan tänka mig att man tycker att starten med You Spin Me Round är så pass stark att du fortfarande liksom rider på den känslan in på andra spår som man vet är lite sämre. Och sen så får man rädda upp det igen på trean.
Bra.
Jag gillar DJ Hit That Button, även om jag kan tycka att den är lite för, det är lite för mycket blås i den låten för min.
Också ganska dåligt samplad blås.
Och jag kan tycka att den är lite för disco för mig.
Ja.
Om man säger så. Disco, inte gay disco, utan disco. Jag kan nog tycka lite tvärtom. Jag gillar DJ Hit That Button, men jag tror att jag gillar I Wanna Be a Toy bättre.
Men herregud, ja.
Det kommer bli värre, tror jag, när vi pratar om den här. Men vi går in på spår 4, som var en singel. Den heter In Too Deep, och den låter jättekort så här. Och jag har alltid gillat den här låten också. Den har en skön atmosfär och den har fina partier som glider över varandra bra. Den har en bra atmosfär. Men sen tror jag till och med att någon gjorde en riktigt bra cover på den här en gång. Jag minns bara att någon gjorde en bra cover på den här. Och då tänker man så här, är det här verkligen låtar du kan göra covers på som blir något annat än ytterligare en danslåt? Och jag tror att den här låten har det i sig. Att det finns en möjlighet att göra något mer av den, därför att den har mer än bara att det är en danslåt.
Jag ger dig att du har helt rätt här. Och dessutom så, om vi inte pratar om låten, så kan vi ändå prata om singelvalet. Och det här är ju klockrent. Egentligen en bättre låt än You Spin Me Round. Det är bara det att det är så uppenbart att You Spin Me Round har den här extrema hitpotentialen som den ändå hade. Det hör ju en död. Men frågan är om inte det här är lite bättre. Det här är ju ett av de starkaste spåren på skivan, skulle jag säga.
Mm. Nej, men och det var ju en singel, och det är klart det skulle vara en singel, och den hade en hyfsad framgång, så att det var ett bra val. Och förmodligen en av dem, om man ser till att kunna etablera Dead or Alive hos en bredare publik, så tror jag att den här funkar bättre på det, att den är inte så in your face, utan mer pop. Men vi hoppar vidare till det som är på LP:n, den sista sidan på första... vi hoppar vidare till den låten som är den sista låten på LP:ns första sida. Och det är en låt som inte heller blev en singel. Den heter Big Daddy of the Rhythm.
Oh, vad cheesy namn.
Alltså för mig, jag säger det för tidigt, men det här är ju en singel. Den har energin, den har Everybody Get Up and Dance, och den är maffig liksom. Jag tycker den är svinbra.
Jag gillar det. Jag har fortfarande svårt för att skivan står för långt bort ifrån mig, och det är faktiskt en av de grejerna som du och jag har pratat om som en styrka. Det är att vi har ju en litet överlapp när det gäller vad vi har lyssnat på, men det beror ju på att jag som hårdrockare, jag var ju hårdrockare på 80-talet, vi smyglyssnade ju på det vi kallade för synt. Så vi har ju koll. Men det här var aldrig en av de skivorna som någonsin skulle ha tilltalat mig. Och därför så tycker jag att liksom, du berikar ju mig lite gärna med att berätta vad som också hände på 80-talet. Fast inte på mitt 80-tal.
Och exakt.
Det märks ju också på den här serien att jag smyger in en och annan skiva som inte är en hårdrocksskiva. Därför att jag, det finns många skivor som är viktiga för mig. Men när det är en hårdrocksskiva jag smyger in, då tycker jag att då gör jag en kulturgärning till dig. Då får du lyssna på hårdrock, och det kan vara bra för dig.
Det kan vara bra för mig, jo, absolut. Och jag, ja, men det är ju faktiskt så att när jag sitter och gör till exempel mitt radioprogram, så är det någon som önskar en låt med någon artist som du vet, man har hört artisten. Man har inte koll på den här artisten, man har hört singeln, bla bla bla. Och så är det någon som önskar en udda låt från ett album, så tänker jag att det här är ju skitbra. Jag behöver ju lyssna mer på vad det nu kan vara för någonting. Säg Kansas. Så du önskade en låt med Kansas i ett program, och så tänkte jag så här, fan, det här är ju liksom, det här är ju lite halv fucked up, alltså det här är ju intressant. Och så får jag lyssna på ett helt album, och sen har jag då gjort det. För att i vanliga fall när någon önskar en låt med något udda band, och jag säger så här, fan, det här behöver jag lyssna mer på, jag gör ju aldrig det.
Nej, nej.
Nu här i Inte en singel så blir jag ju tvingad att göra det när du liksom önskar någonting. Så att jag har ju fått sätta mig in i en skiva med Kansas, jag har fått sätta mig in i en skiva med Journey. Och även det som du kanske blev förvånad över, det är att jag inte hade lyssnat på Pet Shop Boys album.
Ja, det gjorde mig förvånad liksom faktiskt.
Innan det här. Ja. Och även den skiva du har valt till nästa vecka, det är ju sånt där som... jag inte har lyssnat på. Men du säger ju som det du sa nu också, det att du var hårdrockare, men du smyglar, lyssnar lite på liksom det andra lägret. Jag var ju mera på liksom pop och synt och alltihopa det där. Men även jag hade ju kassetter med Kiss, Iron Maiden. Jag lyssnade ju inte på heavy metal så, men jag ville ändå veta vad det var på något sätt. Jag ville kunna säga att jag visste att jag var pratade om på något sätt. Och jag vet ju att jag hade liksom som Kiss, jag hade Creatures of the Night på kassett. Den tyckte jag var jättebra. Jag hade Number of the Beast på kassett. Den tyckte jag var jättebra. Men det var samtidigt inte så här, det här sätter inte jag på för att lyssna själv.
Nej, nej.
Utan det här är okej, men det är ingenting jag vill lyssna på, om du förstår vad jag menar.
Ja, och det är konstigt hur det är. För som jag sa så, Pet Shop Boys Actually, den har jag spelat varm. Fullkomligt älskar den skivan, fast inte min genre. Det här kan jag garantera dig att jag förmodligen aldrig kommer sätta på igen.
Men så kan det ju vara. Ja. Och det är helt okej. För att vi har ändå gjort den här resan nu. Så vi vet vad vi pratar om. Men för att prata mer om Dead or Alive-skivan så är vi nu inne på det som inte fanns på LP men som finns på CD-skivan. Nämligen performance mix av You Spin Me Round. Det här är alltså en 7,5 minuts alternativ version av den låten. Och vi lyssnar på en snutt. Den låter så här. Watch out, here I come. Come. Watch
watch out, here I come.
Det är helt uppenbart att de har gjort samma sak som om det vore en vanlig 12-tummare. Det är bara att de kallar det för ett performance mix. Ingen aning om varför, men de kan ju ha sitt skäl. Och eftersom ni har hört låten, jag menar låten är ju samma låt, så tänker jag att det kan vara kul att vi spelar just då skillnaden med vad har de gjort med det. Och det är ju som så många gånger så tar man lite extra på introt, man gör en liten breakdown och såna här saker, och det är det de gör. Gillar man låten så är man ju väldigt glad för det här extra materialet. Min favoritlåt vill jag höra.
Det är otroligt andligt att placera mitt i CD:n på det här sättet.
Aha.
Det här lägger man ju sist.
Aha.
Du kan ju inte lägga det här mitt i albumflowet. Det här är jättekonstigt.
Ja, och det innebär ju också att den riktiga låten, om man i någon citat säger så, hamnar ju ganska nära den här extended mixen. Helt rätt. Lägg det sist. Men det var därför det var lite roligt, tycker jag, att vi landade i att vi skulle köra CD:n som alltså är 10 år yngre än LP:n. Det är bara en sån sak, är ju väldigt ovanligt. Men jag har inte mycket mer att säga om det än så. Det här är ju en gåva till fansen. Placeringen är konstig.
Placeringen är ytterst konstig. Speciellt som den är 7,5 minut lång. Vi som är vana vid LP-skivan, vi har ju flippat över. Och vi glider in på första spåret på B-sidan. Det blev inte heller en singel. Och den heter Cake and Eat It.
Lite östeuropeiska toner också har det smygits in där, va?
Mm.
Det är en jättekonstig titel på låten.
Det här måste jag säga, precis, Cake and Eat It, inte I Got to Have eller någonting, utan Cake and Eat It. Men här för mig kommer vi fram till albumets absolut första albumspår. Det här ligger lägst på skivan för mig. Den här är tråkigast, det här har ingen hitpotential, det är bara en låt.
Mm, ja, jag kan, alltså det här, att vi tycker olika här kan bero på att låtarna växer på en på olika sätt när man lyssnar in sig på dem. Men jag reagerade inte alls på att det här skulle sticka ut. Däremot så, kompositionen är så där. När det gäller produktionen så håller den här skivan en fruktansvärt jämn standard. Men kompositionen, okej, den är tveksam.
Mm. Och dessutom funkar det ju betydligt bättre som första låt på en B-sida på en LP då, för att den fejdar ju dessutom in i början, och då blir det ju ytterligare lite skumt på CD sådär, men vad ska man göra? Vi har lämnat LP-stadiet bakom oss, det är bara så. 1984 fanns inga CD-skivor, så här ser världen ut. Helt enkelt. Men vi hoppar vidare till nästa spår, spår 2 på B-sidan, nummer 8 på CD:n, och det här var ju då en singel som blev rätt populär, nämligen Lover, Come Back to Me. Också Stock Aitken Waterman in top performance effekt. Ja, det här var en ganska stor hit, den funkade väldigt bra, den är ja.
Melodin gör ju det den ska, eftersom den sätter sig i huvudet, och jag tror att det är väl inte många låtar som de har lyckats med det på den här skivan med, men den här är en sån här låt där man kan nynna på den efter första gången man har hört det. Man får ju ändå tänka på att singlar vänder sig ofta till en casual audience, albumspår till fansen.
Så
rätt
jo,
val,
men så är det. Vi hoppar direkt på nästa låt som även den blev en singel som hade hyfsad framgång, nämligen My Heart Goes Bang.
Alltså,
vilket, om man hårdrar det, lika gärna kan ha varit förra låten.
Ja, alltså det här, jag tycker inte den alls
jag
lika.
Jag förstår ju att du har otroligt svårt att särskilja de här låtarna, och jag köper det rakt av. Jag har ju bara lyssnat på det så pass mycket och liksom var med då när liksom singlarna kom ut var för sig, och att man hörde dem spelas mycket var för sig, så att jag hör att det är olika låtar. Men nu när jag kör en kort snutt efter varandra, då är det ju för mig egentligen väldigt svårt att särskilja låtarna.
Det är lite grann en blek kopia av föregående låt, så Love Come Back to Me, okej. den här, ja, hyfsat okej då, men på tok för lik.
Förmodligen, som vi har pratat också det här, den fjärde singeln för att upprätthålla intresset för album.
Ja, just det. Någonting sånt. Det konceptet har vi pratat om.
Vi hoppar till det som är LP:s sista spår, nämligen en lång låt. En lång låt som är så lång som 8 minuter och 2 sekunder. Och det är inte för att det är en extended dance mix, utan det här är en lång låt helt enkelt. Och den heter It's Been a Long Time. Låter så här.
Här är väl ett exempel på där han faktiskt backar lite grann på rösten och sjunger lite mer som folk. För han har ju ett djupt röstläge, men han har inte riktigt använt det på särskilt många ställen. Sen vill jag också säga att det här med att avsluta hela skivan med en lång låt, det är ju lite grann som man får lite grann en belöning för att man har tagit sig igenom skivan. Och jag tycker ju sånt här är bra när man inte försöker så jäkla hårt att göra kort och intensivt, utan man låter saker och ting ta tid och byggas upp. Här är absolut inte världens bästa låt som jag har hört, men det är definitivt för mig, med min bakgrund, en av de starkaste spåren på skivan. Jag tycker det här är jättebra, och jag tycker som sagt att det är belöning att inte bara få de här 3 minuters hopp. Tänk om man tycker den här låten är bra, så är den bara 3 minuter lång. Då har, liksom, låtar ska vara lite grann att ta i.
Jag gillar den här låten jättemycket. Och det är en sån där, jag kan slå på bara den här låten. Liksom, istället för att lyssna på hela albumet så går jag direkt på den här låten.
Förstår det.
Därför att det är liksom en 8 minuters atmosfär. Alltså den har verkligen... Ska vi skalla det för Wall of Sound-grejen? Alltså, för att du blir helt innesluten i det här soundet som aldrig släpper egentligen. Den har ett par partier som är lite lugnare. Men sen har du också de här massiva nästan partierna med ackord som ligger på. Och mot slutet så får du ett gitarrsolo med jättemycket reverb på. Och jag tycker den här låten är svinbra, det är bara så. Det här är toppen för mig. Och som 10-åring igen då, jag hade ju aldrig hört något sånt här liknande tidigare. Jag hade ju aldrig hört en låt som lät på det här sättet. Och det är klart den har liksom fäst sig hos mig på grund av det. Det var samma sak som när jag ungefär i samma ålder lyssnade på Depeche Mode 12-tums singlar. Jaha. Där jag hade låtar som Breathing in Fumes och Christmas Island, Agent Orange, de här långa, udda, utspejsade atmosfäriska prylarna och experimentella sakerna som de liksom gömde på 12-tums singlarna. Det var liksom bara wow, vad är det här? Och för den här låten för mig, jag fastnade stenhårt för den där. Och som sagt, var fortfarande då, hur jävla länge sedan är det nu då? Det är 38 år sedan. Jag lyssnar ju fortfarande på det här. Gärna på den här låten liksom.
Jag håller med om allt du säger. Jag tror att skulle jag lyssna på Dead or Alive igen, så är det den här låten jag kommer sätta på. Jag kommer inte spela den här skivan igen. Och sen vet jag också att det här är ju någonting som ni syntade. Det är ett litet privilegium som ni har, för man sitter inte och klipper i eller mixar om hårdrockslåtar utan vidare, utan det som är, det är. Till exempel så har Europe en singelversion av Rock the Night, men då har de liksom tryckt på rec och spelat in den för singel, och sen så har de tryckt på rec igen och spelat in den för LP, så det är liksom 2 olika takes helt och hållet, för man klipper inte i hårdrock på samma sätt.
Nej, exakt. Och fördelen också då med elektronisk musik, det är ju det där att om du går tillbaka och lägger på en massa sound eller drar bort en massa sound och alltihopa så här, det påverkar inte hur bandet spelar låten sen. Om du är Europe och sen så helt plötsligt så börjar någon mixa in en massa syntar ovanpå det som har gjorts, eller liksom tona ner gitarren eller liksom klippa bort trummorna någonstans i någon sektion sånt där, då har du helt plötsligt ändrat hur bandet måste spela låten sen.
Ja.
Det blir inte samma sak.
Och det är så tydligt också när en producent har gjort en förändring i en hårdrockslåt och bandet har ingen aning om att den förändringen är gjord, så de spelar den så som de föreställde sig att den ska vara live. Mm. Och sen när man får höra demon, då helt plötsligt förstår man varför den låter som de gör live. Ja, de tror att det är den här versionen som ligger på deras skiva. De har ingen koll, ja. Liksom. Ja, men strålande. Ja. Vi får väl avhandla den här sista. Vad var det? Love Come Back To Me Extended Mix. Så det är väl ingen idé att vi spelar den låten egentligen eftersom en singel. Men vi kan lyssna några takter på vad de har gjort med den på sin extended mix. Och den här ligger ju rätt eftersom det är sista låten på skivan. Alltså CD-versionen som är 10. Jag tycker det var så kul. 10 år nyare än LP-versionen.
Det här är extended mix.
Ja.
Ta alla bitarna i låten, spela dem 14 gånger extra. Voilà, du har en extended mix. Det är fullständigt meningslöst.
Alltså jag har hört sämre utnyttjande av den feature när man liksom har tagit någon sample och sen så mappat den till en tangent på keyboarden så sitter man och trycker på den på slumpvisa. Alltså, jag tycker ju att det här, de har gjort det bra. Det här är igen att de appellerar till fansen. Men det är så tydligt också att tekniken styr ju hur låten låter, för förmodligen så, alltså samplers var ju väldigt dyra att hyra på den här tiden. Och när man väl hade den i studion så ville man utnyttja den maximalt. Det var väl $10,000 per dag.
Jag vill gissa att Stockgate och Waterman hade en sån låg redan, ja. Liksom att de ägde en. Det måste de ha gjort i det här läget.
Alla pengar de har tjänat in, ja.
Samtidigt, behöver det här verkligen vara med på CD:n för album-CD:n? Det är inte tillräckligt, liksom. För du har väl, du borde kunna ha mer intressant material att lägga på CD:n. Alternativa versioner av låtar eller B-sidor eller någonting sånt där. Att smäcka in You Spin Me Round i 7,5 minuts mix mitt i albumet, det är det mest bizarra. Det är ju jättebizarrt. Jag förstår faktiskt det inte, för man förstör verkligen albumflowet. Det är konstigt.
De har ju liksom inte den här begränsningen av att det är en A-B-sida längre. Men de har ju placerat låtarna som om det är det de förhåller sig till.
Mm.
Men ja. Självklart, It's Been A Long Time, fantastisk låt. Givetvis inte en singel i alla fall. Överlag så får jag väl säga att de har gjort bra val, ska jag säga, av singlar.
Ja, jag tycker väl det egentligen. Även om jag som sagt var väldigt förtjust i den här skivan. Cake and Eat It är den låten som jag tycker minst om av låtarna. Men den är helt okej den också. Det finns ingen anledning att säga att de skulle ha valt några andra låtar till singlar. Det här man har plockat rösten ur en kaka med många russin i. Och det funkar helt okej. För mig så här är ju det här albumet, som jag redan förklarat, en toppskiva. Jag har lyssnat på den här så många gånger att det egentligen borde jag skämmas, men det gör jag inte. Jag gör inte så. Jag skäms inte. Och jag har pratat så mycket om den här skivan under inspelningen att jag har slut på ord nu. Jag har förklarat att jag tycker om den här och singelvalet. Jag visste absolut 4 av 4, det blir toppen, tycker jag.
Jag håller med. Jag vill säga att när den här skivan stack ut så var det när man faktiskt fick höra lite analoga syntar och lite filter, svep och sådana saker. Då blev jag riktigt glad. Därför att det var jäkligt slamrigt och jäkligt digitalt här. Och som sagt, en skiva som jag skulle förmodligen ge ett lite sämre betyg. Men eftersom det är singelvalet vi recenserar, 4 tuppar. Vad säger du om att vi skulle ge oss på lite riktig heavy metal från tidigt 80-tal?
Jag tar all utmaning du skickar emot mig. Och skivan du har valt till nästa veckas avsnitt, kan jag säga att den är ökänd, men för mig ganska okänd. Så det är en skiva som alla hört talas om.
Ja, men strålande. Då hörs vi om en vecka. Tack så mycket för att jag fick lyssna på Youthquake tillsammans med dig, Henrik.
Tack ska du ha för att du var med och babblade om Youthquake. Och tack till alla lyssnare för att ni har varit intresserade att lyssna. Om ni vill kommentera programmet så kan ni finna oss på Twitter. Jag har ett handle som heter @camouflage_. Ni hittar mig om ni googlar runt lite grann. Och Anders, dig hittar man på
A. Hesselbom på Twitter.
Ja. på Twitter. Och vi återkommer igen nästa vecka då.
Hej då!
Adjö!